P4 Dokumentär.
För helsike, det är ju Silverbibeln, säger jag. Det är Silverbibeln som han har fotat där.
Förvåning och rädsla.
Den är ovärderlig, den går inte att ersätta.
Det är ett kriminellt nätverk och de sysslar med grova brott. Det är rånare.
När det handlar om kontakter med undervärlden då, så finns ju också en risk för att man blir lurad.
Vi måste försöka göra en insats då för att rädda Bibeln.
Det här är Stölden av Silverbibeln, del 2. Sedelgömman på vinden, av mig, Niklas Storm. Tidig morgon på Gärdet i Stockholm. Sotaren Greger Knutas och hans kollega tar de 7 trapporna upp på vinden i ett flerfamiljshus från 30-talet på Ängskärsgatan.
Vi skulle då upp på vinden och sota både ventilationskanaler och rökkanaler. De hade eldstäder till öppna spisar.
Det är den 9 maj 1995. Greger Knutas är 34 år. En munter man med brett leende och det mellanblonda håret i en sidobena. De når trapphusets slut och låser upp en metalldörr till vinden.
Det gick ju ganska stora kanaler där uppe med sotluckor då, man gick in i. Och sen försvann man in där och så fanns det ytterligare en sotlucka då, som man skulle in och rensa i.
De två kollegorna skiljs åt. Greger börjar jobba.
Jag kröp in en lucka. Sen öppnar nästa lucka och där inne är det kolsvart. Men jag ser någonting. Liksom. Jag ser så här, det är något vitt där. Det är en plastpåse som ligger där. Och jag bara drar ut den där plastpåsen. Och sen då börjar kika i den. Så här, vad fan är det som ligger här? Liksom. Det här är ju... Det ser ut som det är något tårgas. Det här är ju sedelbuntar.
I påsen finns 12 buntar med 1000 lappar. Greger har aldrig sett så mycket pengar på en gång förut. Sen kommer det över honom. Det här måste vara pengar från ett brott. Varför skulle de annars ligga gömda här?
Det var jätteobehagligt. Man kände nästan ögonen i nacken. Att det är någon som står där. För då tänkte de kanske höra att vi är uppe och skramlar på vinden. Och kanske hemma och de tycker, fan, vi har ju grejer där uppe.
Greger tar sig ut ur rökkammaren och ropar på sin kollega. De går försiktigt igenom påsen och hittar något mer. Några polaroidbilder.
Alltså de har lagt en grej uppe på Dagens Nyheter. Så ser man dagens, eller det datumet på tidningen.
På det andra fotot ses en mörkblå handduk vars klarröda mönster delvis täcks av en ljusgrå pärm. Bilden får Gregers kollega att dra efter andan.
Men, för helsike, det är ju Silverbibeln, säger han. Det är Silverbibeln som han har fotat där, säger han till mig.
I det gamla polishuset i centrala Uppsala sitter spaningsledare Kjell Söderberg vid sitt skrivbord, omgiven av högar med rapporter, förhör och tips. Han bläddrar bland papprena, nyper sig vanemässigt i nästippen och rättar till de stålbågade glasögonen.
Ja, då var det ganska tomt alltså. Det var det. Det var tomt. Och jag minns nu så hade vi ingenting då just.
Fallet som fyller Kjell Söderbergs bord handlar om kuppen mot Uppsala universitets stora bibliotek där 2 maskerade män den 5 april 1995 stal Silverbibeln. Ett stort polisarbete drog då igång och en månad senare rapporterade Ekot.
De stulna delarna av Silverbibeln har kommit tillbaka. De stals ur en monter på universitetsbiblioteket i Uppsala för en månad sedan och återfanns efter ett telefontips av polisen i en förvaringsbox på centralstationen i Stockholm.
Efter det har polisens jakt fokuserat på gärningsmännen. Men de har inte mycket att gå på. En kvinna ska ha sett en av tjuvarna omaskerad. Andra ledtrådar är en papperspåse som det står Sue Row London på, i vilken Silverbibeln lämnades tillbaka i. Och i den fanns några mörka hårstrån.
Jag trodde fortfarande att det fanns möjligheter. Jag var väldigt stark så där på den tiden. Jag kom inte upp så enkelt. Jag lyckades inte alltid. Men jag lyckades i många stora här.
Vad spaningsledare Kjell Söderberg inte vet är att det redan gjorts ett fynd som ska förändra allt. På Gärdet kliver sotaren Greger Knutes och hans kollega in i en matbutik. De har med sig en 1000-lapp. Resten av pengarna ligger kvar i bilen, tillsammans med foton på silverbibeln samt en bultsax och telefonsvarare, vilka också hittades på vinden. En snabb överslagsräkning ger att det är 120 000 kronor i 1000-lappar i påsen. Är sedlarna falska? Greger räcker över en 1000-lapp till kassörskan som stoppar den under UV-lampan.
Och hon snackar någonting om att det ska vara violett och någonting där. Men hon var osäker. Hon tittade på oss och undrade vad vi för filurer.
Nej, vi var inte nöjda med det. Så vi åkte till... Det fanns en OK-mack tvärs över gatan. Okej, vi går in och så säger vi så här. Vi skulle bara vilja kolla den här. Så att det liksom, vi fick den här liksom. Då ska vi kolla den här. Och killen likadant där. Han säger liksom... Jaha. Och så kör han in. Ja, nu det ska bli lite mer violett. Men nej, jag vet inte. Det är väl okej, säger han.
Om det är förfalskade sedlar så är de av mycket hög kvalitet. De båda sotarna åker tillbaka till den så kallade sotakammaren. Ett prydligt och kaffedoftande lunchrum men halv trappa ner på Värtavägen. Kring fikabordet sitter kollegorna. Greger går fram, vänder upp och ner på påsen och låter sedelbuntarna dunsa ner mellan kaffekopparna.
Häller upp de här, för skojs skull, häller upp de här 12 buntarna på fikabordet. För att våra kamrater där, kollegor då, de vill ju bläddra i dem och vi öppnar ju en bunt där och liksom och bara titta på dem också utan nyfikenhets skull.
En arbetsledare kommer in i fikarummet och studsar till vid synen av pengarna, bultsaxen och de mörka tårgascylindrarna. Han ringer polisen. En kort stund senare stannar en Opel av äldre modell utanför sotakammaren och två män i skinnjackor och blå jeans knackar på.
Kriminalarna kom ner till sotakammaren där, så sa de ju då också direkt att mycket grejer har ni rört. Har ni rört på pengarna? Har ni rört på tårgasen? Mycket har ni tafsat på? Och då när han säger har ni rört på pengarna, då blir alla illröda ansikter och skäms, för att då inser vi har ju fan med förstört bevisen nästan. Och till slut garvar vi. Men så var det ju tyvärr. Vi hade ju rört dem, men vissa buntar var vi inte i och rörde dem.
Någon dag senare får spaningsledare Kjell Söderberg ett telefonsamtal från en kollega på Rikskriminalen. Han berättar om det märkliga sotarfyndet.
Vi följde en ljusning. Han såg att det fanns en möjlighet.
När Uppsala polisen granskar fotot på silverbibeln så ser de att det är en liten buckla på pärmen. En skada som den tros ha fått i samband med kuppen och ett tecken på att det är en bild på den äkta silverbibeln.
Och den skadan måste ha kommit efter stölden. Så det blev det helt intressant. Som i mina ögon blev det.
Pengarna som sotarna hittat är falska. De är välgjorda och tillhör den så kallade bladåkerserien som vid den här tiden var vida spridd.
Jag var så säker på det där att det här motståndet, men jag trodde på det här spåret.
Polisens insatser riktas nu mot huset på Ängskärsgatan där silverbibeln hittades. Det visar sig vara mest äldre som bor där och ingen av dem finns i polisens register.
Vi får prata med alla som bor där. En dörrknackning helt enkelt. Även om det är i Stockholm och jag vet att de är lite besvärligt på så sätt, va?
Kjell Söderberg vänder sig nu till spanaren Kenneth Ågren. En lättsam man med kort mörkt hår och mustasch. Ofta klädd i sin spanaruniform. Blåa jeans, svarta loggskor och mörk jacka. Allt för att se så alldaglig ut som möjligt och inte väcka förbipasserandes intresse.
Kjelle och jag, vi började åka ihop i början på 80-talet på span. Och Kjelle var ju rutinerad. Och hans stora styrka, det var ju att... tolka sånt här och känna av vad som är bra och dåligt i tipsna.
Ja, Kjells sjätte sinne, eller som Kenneth kallar det, snutnäsan, har hjälpt spaningsledaren i många fall genom åren. Den skvallrar om när saker och ting inte står rätt till. Och Kjell tror att det är ett arv från hans mamma som kunde överraska honom med att förutse händelser.
Känsla ibland, ofta har det stämt. Man kan säga att det haft en känsla ibland på vissa saker.
Och snutnäsan kommer snart få vittring igen. Spanarna har inte sett fotorna som hittades på vinden. Och de vet inget om den blå handduk med rött ankare på samt delar av ett parkettgolv som syns på bilderna. Kenneth Ågren och spanarkollegan Hasse Gunnarsson sätter igång och knackar dörr.
Det är bara att man ringer på eller knackar på dörren då.
Man vill helst komma in till dem, få sättas ner, få en kopp kaffe.
Då frågar man då om det är någon som har gjort en iakttagelse då.
Där man frågar vad de gjort. När var de på vinden senast?
Det beror på hur mycket man vill avslöja också. Det är olika.
Varför var de där? Är det någon annan som har varit där? Har de lånat nyckeln till någon?
Om man kom fram till samma sak, att det var äldre människor som bodde där.
Lugnt och stilla. Det var ett lugnt, äldre bostadsområde.
Och alla sa samma sak.
De hade samma historia allihopa.
Här händer ingenting.
Det hände inte mycket.
Det är så lugnt, så här händer ingenting.
Lugnt och fint. Inga konstigheter.
Det blir en besvikelse. De boende på Ängskärsgatan säger alla ungefär samma sak. Men än är spåret inte dött. För polisen har inte fått tag i alla boende. En kväll så sätter sig spaningsledare Kjell Söderberg själv och ringer runt.
Jag vet att man fick tag i de två första. Och då har vi samma svar. Och sen hamnar jag hos den här Frida då.
Frida, som egentligen heter något annat, är en kvinna i yngre 20-årsåldern. I telefon är hon trevlig och välvillig. Och det hon berättar överraskar Kjell Söderberg.
Och så att det var inget konstigt att vi hittade det där på vinden. För här springer så mycket kriminella personer. Så.
Frida ger alltså en helt annan bild av läget i huset än de andra boende. Och på Kjells radar för misstänkt beteende ger det här stora utslag. Han inser att de måste tillbaka till Gärdet för att prata med Frida på plats. Inte långt senare står spanarna Kenneth Ågren och Hasse Gunnarsson utanför Fridas lägenhet som ligger näst högst upp i huset.
Och då kom vi in och vi pratade med dem och vi håller ett ordentligt förhör om varför det springer och man vet vilka det är och så. De är väldigt mötesgående och när vi är inne så där så försöker vi ta en blick i lägenheten så mycket det går.
Frida har en liten etta där ett draperi skiljer sängen från vardagsrummet som är möblerat med en soffa och fåtöljer i mörkt skinn. Och Frida är inte ensam. I lägenheten finns också en stor svart hund och en ung man. Fridas pojkvän som vi kallar Rune.
Vi fick inte samma känsla som Kjell riktigt. Utan okej, nu har vi gjort det här. Vi åker hem och redovisar av det här.
På väg hem till Uppsala ringer Kenneths spaningsledare Kjell Söderberg och berättar att Frida sagt samma sak till dem som till Kjell, att det rör sig skumma personer i trapphuset. Och så säger han att de även träffade Rune, Fridas pojkvän.
Och då reagerar Kjell på det och ville veta hur såg han ut och vi beskrev hur han såg ut. Och så talade vi om att det fanns även en stor svart hund i lägenheten.
Kjell känner hur pulsen stiger. Beskrivningen av Rune kan mycket väl stämma in med hur en av gärningsmännen ska ha sett ut. Och i kassen som silverbibeln låg i vid återlämnandet hittades svarta hårstrån som tros komma från en hund.
Då ställde jag frågan, såg ni någon blå handduk med några tankar i? Och var det för typ av golv där?
Jag kommer ihåg att jag hade sett den här handduken som hängde över en stol. Och jag beskrev den, men jag hade inte sett att det var ett ankare, men jag såg att det var rött och blått, alltså i färgerna på handduken.
Och då säger Kenneth då, så går det, det var någon tusan parkettgolv, så.
Det studsar han på direkt, va?
Kjell berättar nu vad som syns på fotorna. Den 1500 år gamla silverbibeln, utlagd på en blå och röd handduk och en bit av ett parkettgolv.
Men då förstår vi att det här är någonting, va? Det här har vi dem. Man blir som en jakthund som har fått upp drevet. Man känner att nu har vi någonting på gång, va? Adrenalinet stiger i kroppen, så är det.
Spanarna är nu i bilen på E4-an, precis utanför Uppsala.
Och det här är två rutinerade pojkar som man, de vände om alltså.
Och så slog vi en rumpall och så åker vi tillbaka till Stockholm då.
Men hur ska spanarduon kunna komma tillbaka till Frida efter bara någon timme utan att det ska verka allt för konstigt?
Ja, men glömde inte du din fina penna som du hade fått här, va? När du fyllde jämt, sa Hasse till mig, va? Ja, vi hade glömt en jättefin penna. Alltså. Det måste vara där vi har glömt den.
Snart står Kenneth och Hasse återigen utanför Fridas dörr. Den här gången under förespeglingen att de letar efter en penna. Och det tidigare så vänliga bemötandet är nu borta.
Ja, vi blir inte alls, de är lite sura, tvära. De funderar liksom vad vi kommer tillbaka för och så här, va. De förstår väl att det är, att vad fan kommer de tillbaka för? Vi förklarar det med pennan och vi satt där så vi gick in. Vi ville ju titta då på golvet. Var det parkettgolv? Vi trodde att vi hade sett ett parkettgolv, men vi ville vara säkra på det. Och då såg vi det här parkettgolvet och så såg vi handduken igen båda två. Och så tittade vi efter den här pennan och vi hittade den inte. Och sen lämnade vi ganska snabbt för att vi var inte välkomna där.
I Upplands Väsby stannar spanarduon vid en bensinmack. De beställer en senmiddag, korv med mos, och låter insikten sjunka in.
I den här lägenheten har silverbibeln varit. Punkt slut. Den har varit där. Nu har vi någonting på gång.
Dagen därpå granskar polisen Rune, som trots att han bara är 21 år gammal redan är dömd för bland annat grov stöld, försök till stöld, häleri, misshandel och hot mot tjänsteman. För polisen är det här ett tecken på att de är på rätt spår. Men de behöver mer bevis. Så polisen börjar spana på Frida och Rune.
Vi åker upp. Var kan vi hitta dem? Lägenheten. Vi parkerar där tidiga morgnar. Och tar upp dem. Vi jobbar i två skift. Så följer vi dem helt enkelt. För att se vad gör de för. Vad har de för dagsrutiner? Har de fordon? Hur rör de sig? Vilka träffar de?
Spanarna upptäcker snart att Frida äger en liten klädbutik där Rune praktiserar. Affären ligger på Malmskillnadsgatan, precis vid bron över Kungsgatan. För att ta reda på hur det ser ut i butiken ber Kenneth en kvinnlig spanare att utge sig för att vara kund.
Det var inte läge för oss lufsar att komma in där. Och då var vi bara grabbar. Så att det var liksom inte läge. Så vi fixade så att en kvinnlig kollega kom upp och så instruerade vi henne att de skulle gå in i butiken och titta på kläder, vara intresserad av det och försöka titta, suga åt allt du kan se där inne liksom. Ja, hon får ju veta då att hon är väldigt trevlig, Frida. Hon är hjälpsam, det var inte några andra kunder där. Men däremot så satt ett antal yngre män som verkar malplacerade, som inte kanske borde vara där, som fanns i bakdelen i butiken.
Polisen bestämmer att butiken måste bevakas.
Det är inte så lätt just där att spana. Parkeringen ligger längre ner på Malmskillnadsgatan.
Så Kenneth tar kontakt med ett företag som har kontor mitt emot och säger att de ska spana på sexköpare, vilka var vanliga på Malmskillnadsgatan. Företaget hjälper mer än gärna till och två spanare tar plats bakom skyltfönstret. De antecknar.
8 juni 1995, 12.38. Tre killar kommer ut ur butiken.
Spanarna får inte släppa blicken från Fridas butik, som de också riktat en filmkamera mot.
17.35. Frida och Rune bär in en hel del kassar.
Man sitter och glomar. Har mycket tålamod.
17.54. Killen med brun tröja och axelväska kommer in.
Det kom och gick mest män, yngre män, till den här butiken.
9 juni 1995, 14.20. Rune och en annan man går för att gymma.
De sitter och tittar hur länge som helst, händer ingenting. Helt plötsligt så händer det någonting.
15.52. En Volkswagenbuss stannar utanför och en långhårig mörk kille med vit undertröja går in i butiken.
Och sen då vi som var ute, vi försökte följa dem därifrån för att identifiera dem.
10 juni 1995, 14.38. Två flickor kommer ut från butiken.
Det var rätt så mycket yngre män som gick den där butiken och som inte köpte kläder.
15.46. Tre män kliver ut. En har röd keps, en annan kavaj och ljusblå jeans.
Vi dokumenterar, identifierar, rapporterar hem och sen så lägger de upp planen hemma då.
16.09. Tre män sätter sig i en grå Volkswagen Passat efter att de kommit ut från butiken.
Det är långa, ofta händelselösa dagar som spanarna måste ta sig igenom utan att tappa koncentrationen.
17.22. En rödhårig tjej med gul jacka och blå väska på ryggen har handlat och lämnar butiken.
Dessutom är det här varma sommardagar som blir särskilt heta bakom ett skyltfönster.
Som blev törstig och så hade de ju sett då att det fanns en Coca-Cola-automat med de här gamla glasflaskorna. Då sa de så här, nej men varsågoda, ni kan ta varsin Coca-Cola. Det var liksom inga problem, va? Och så när de kom ut så och blev avbytta sen så säger de till oss, fan vet du, de bjöd på Coca-Cola där upp också. Det var jävla fint alltså. Sen började alla dricka cola där utan att fråga. Vilket innebar att sen kom det en räkning till mig på en jäkla massa dricka. Så det var inte dåligt som han hinkade i sig upp under de här veckorna vi satt där.
Spaningarna ger mer än bara en saftig faktura. Det handlar om de unga män som kommer till butiken för att hälsa på Rune.
När man tittar på hans bekanta så ser jag flera stycken som jag har haft att göra med i tidiga ärenden. Vad det gäller andra brott i Stockholm. Jag känner igen flera av namnen. Det är ett kriminellt nätverk och de sysslar med grova brott. Det är rånare.
Två av männen som polisen får upp ögonen för är Willy och Bengt, vilka egentligen heter något annat. De finns båda i polisens register, träffar Rune dagligen och är ungefär jämngamla med honom. Dessutom sover Rune numera ofta över hos Willy. Hos spaningsledare Kjell Söderberg växer känslan av att de spanar på personerna som genomförde tårgaskuppen mot Carolina Rediviva.
Det var ju rätt ålder och rätt typ av personer som jag såg det som skulle utföra själva stölden. Unga, smidiga män.
Polisen misstänker att det kan ha varit Rune, Willy och Bengt som utförde kuppen. Två av dem inne på Carolina Rediviva och en väntandes i flyktbilen. Och eftersom polisen tror att Silverbibeln har varit i Fridas lägenhet så misstänker de även henne för inblandning i fallet. Men för Kjell saknas det en misstänkt. Beställaren. Den person som lejt tjuvarna att stjäla Silverbibeln. Men vem är det? Veckorna går. Några upptäckter som knyter de här personerna till stölden görs inte. Och polisen har inte tillräckligt med bevis för att göra ett tillslag. Och samtidigt ökar trycket på Kjell Söderberg från spanarna i fält för att något måste göras.
De börjar tröttna och sitta och dricka Coca-Cola och titta på Amanskynnesgatan. Så de är också unga killar, vet du, som vill att ska hända saker.
Nej, man tycker liksom att vi har identifierat dem här nu. Vad väntar vi på?
Det kändes lite jobbigt då också. Jag tänkte att måste komma fram till någonting. Men då vi hade ändå inte lyckats få fram någonting som kunde... Det fattas bitar, tyckte jag ändå.
Utredningsläget kommer snart att förändras när polisen får oväntad hjälp. I korridoren utanför Kjell Söderbergs kontorsrum i polishuset hörs jäktade steg. Och snart sitter en polis på stolen mittemot spaningsledarens skrivbord. Det är en hanterare, alltså en polis som jobbar med informatörer och som med andan i halsen delar med sig av vad han just fått veta.
Att han kom och berätta just det här, att han hade information om att de här personerna som hade till den här butiken på en butik på Malmskillnadsgatan, att de är kopplade till Bibeln, Silverbibeln.
Informatören säger att butiken ägs av Frida, som är ihop med Rune, som är kriminell och djupt insyltad i bibelstölden. Det här är vad polisen misstänker, och att få det bekräftat av en oberoende källa stärker deras teori.
Vi kommer inte längre. Vi kan inte bara sitta och titta på den här, utan så kände jag. Nu måste vi göra någonting.
Nästa steg är att få gripandena och husrannsakan godkända av en åklagare. Men skulle de få grönt ljus? Det informatören uppgett kan de inte använda som bevis och det finns inget som binder de misstänkta till själva stölden. Frågorna gnager på spaningsledare Kjell Söderberg när han cyklar hemåt i sommarkvällen. Nattsömnen blir kort och orolig. Den som ska avgöra utredningens framtid är chefsåklagare Bosse Josefsson. Hans kontor ligger på våning 4 i polishuset, det största rummet i åklagarnas korridor. Spaningsledare Kjell Söderberg och en kollega slår sig ner i de mörka ekfåtöljerna och berättar vad de kommit fram till.
Han vet att han sa att han tyckte att det var tunt. Det kommer jag ihåg. Men han sa, jag förstår vad ni vill, sa han. Säg det, sa han. Vi vill att gripa de här människorna och göra husrannsakan. Ja, det får ni, sa han. Och så vill jag att ni tar med tekniker, sa han också. När jag gör husrannsakan.
Planen är att gripa Frida, Rune, Willy och Bengt och göra husrannsakan i deras lägenheter samt Fridas butik. Den person som polisen är mest intresserad av är Rune. Han har bott i Fridas lägenhet där silverbiven varit och har haft tillgång till vinden där kassen med pengarna och fotorna hittats. Men Rune kan också vara svårast att få tag på eftersom han inte har någon fast adress. Det är den 14 juni 1995. 71 dagar sedan silverbibeln stals. I en civil polisbil på Malmskillnadsgatan i Stockholm, inte långt från Fridas butik, sitter spanaren Kenneth Ågren. Det är han som har planerat och ska leda tillslagen.
Det är en förväntan och spänning. Och adrenalin är ganska hårt påslag på. Man tycker liksom att nu, det är det här man har väntat på, att få göra det här.
Poliser är utplacerade vid de misstänktas bostäder, redo att slå till på Kenneth Ågrens signal. Och i polishuset i Uppsala sitter spaningsledare Kjell Söderberg på helspänn.
Det finns ingen facit på någonting, utan det kan förändras mycket under sånt här tillslag.
Strax efter klockan 7 på morgonen är det dags. Frida, Willy och Bengt kan alla gripas utan dramatik. Men den person som anses viktigast för utredningen går inte att hitta. Rune är borta.
Sen rapporterar man in då från de olika platserna och en del var ju väldigt uppspelta för man hade hittat då rånutrustning och vapen och så här, va? Och känner liksom att fan, här har vi lite grejer, va?
I Fridas lägenhet finns det en blå handduk med ett rött ankare på som syns på polaroidbilderna med silverbibeln. Och tekniker meddelar snart att de tror sig veta var på parkettgolvet fotot tagits. Och så hittas svarta hårstrån från en hund, vilka påminner om de som fanns på silverbibeln då den återfanns. Allt det här var väntat. Men ett avgörande fynd görs vid husrannsakan i Fridas butik. Där finns papperskassar som det står Sue Row London på.
Och precis en sån som silverbibeln låg i nere på centralen när man hade hittat den där.
Och i Bengts bostad hittas elsprängkapslar och sprängdeg. I Willys lägenhet upptäcker polisen vad de kallar en komplett rånutrustning, pistol, kofötter, rånarluvor och komradio. Dessutom finns där vapen, knogjärn, spikklubba, knivar och fjäderbatong. Timmarna går. Teknikerna jobbar vidare. Polisen går igenom lägenheterna och de gripna flyttas till häktet i Uppsala. Samtidigt som spaningarna efter Rune fortsätter.
När man följt personer en tid så här, det är då man lär känna dem. Man tar dem inte på utseende, utan ofta tar man dem på gången och kroppskonstitutionen. Det är det viktigaste för en spanare.
Och vid ett-tiden i centrala Stockholm så kommer en bekant figur gåendes ner för gatan. Det är Rune.
Det är en patrull som ser honom ute. Så att då fick vi honom, så kunde vi ringa hem och säga, nu har vi tagen.
När polisen summerar tillslaget är Willy och Bengt misstänkta för brott. De är säkra på att silverbibeln varit i Fridas lägenhet. Och Runes fingeravtryck finns på en kartong till en telefonsvarare som fanns på vinden med pengarna och fotorna på silverbibeln. Men trots de många fynden är spaningsledare Kjell Söderberg missnöjd.
Men det som gjorde man lite besviken var att man hittade just ingenting som kopplar ihop det med bibeln alltså. Och mer än det här som fanns i Fridas lägenhet. Men i de andras bostad hittade vi inget sånt. Alltså. Man kan säga att det här kommer från stölden eller det kommer binda ihop bibeln. Det hittar vi inte.
Om någon ska kunna åtalas för stölden så måste polisen hitta fler bevis. Och de sätter stora förhoppningar till förhören med de misstänkta. Men där nekar både Bengt och Willy till all inblandning i silverbibelfallet. Bengt erkänner däremot att han tagit emot och förvarat sprängkapslar och sprängdeg åt en vän. Willy berättar att rånarluvorna skulle användas vid en filminspelning och att han har kofötterna för att renovera. Willy och Bengt svarar inte mer än de måste på polisens frågor. Betydligt mer tillmötesgående är Frida. Till förhörsledaren berättar Frida att hon och Rune varit tillsammans i ungefär 2,5 år och att han delvis bott hos henne sedan han muckade i december 1994. De träffas numera allt mer sällan och Frida tar avstånd från Rune som hon uppger umgås med kriminella. Hon vet inget om gömman på vinden. Men Frida säger att hon fått tårgas av Rune för att skydda sig och att den ser exakt ut som de burkar som hittats i sotaluckan. Och i sin butik har hon flera kassar som det står Sue Row London på. De kommer från ett företag som hon importerar kläder från. Förhören tar inte polisen närmare en lösning på fallet. Men så ska Rune höras. Och då kommer en vändning som överraskar spaningsledare Kjell Söderberg.
Han erkänner då att han har handskats med bibeln. Att bibeln har varit i Fridas lägenhet och att bibeln har varit där uppe.
Det här är Runes historia. Två män som Rune känner kom en dag hem till honom när han var i Fridas lägenhet. De hade med sig en sportbag och i den låg silverbibeln. Männen bad Rune ta hand om stöldgodset, men han sa nej. Då ville männen istället fota silverbibeln och Rune hämtade en handduk och la under pärmen för att skydda den. Efter det dröjde det till den 5 maj innan Rune hör av männen igen. Då vill de ses i Fridas butik. Det är två bekanta till Rune som kommer. En av dem var med när bibeln fotograferades. De ber honom hjälpa till med att lämna tillbaka silverbibeln. Det går Rune med på. Han stoppar sidorna i ett vadderat kuvert och lägger dem och pärmen i en papperskasse innan han tar en taxi till centralen. Där stoppar han allt i en förvaringsbox och slänger nyckeln. Inte långt senare ringer männen återigen Rune. Nu vill de att han ska ta hand om en plastpåse med pengar och tårgasspray medan de är bortresta. Rune gömmer påsen i en garderob i Fridas lägenhet innan han flyttar upp den på vinden. Där männen själva kan komma åt påsen. Rune säger att männen vänt sig till honom för att de litar på honom. Och av rädsla för dem vågar han inte säga vilka det är. Rune ska inte fått någon ersättning för att ha hjälpt dem.
Det är en ganska bra historia, men jag tror inte att den är sant.
Varför erkänner Rune, tror du?
En tanke är att han vill skydda Frida, alltså. Det är en tankesmän. För om man inte har erkänt, då är hon hamnat i ett sämre läge, som jag ser det. Det finns ingenting som binder de här personerna till stölden, själva kuppen. Och det var en svaghet i alltihopa. Bibeln är vunnen till Fridas lägenhet, det är det som finns i stort sett. Men till själva det som händer i Uppsala finns det ingenting som binder dem.
Rune är den enda som medger att han haft med silverbibeln att göra. Och kanske kan han åtalas för stölden. För polisen har sitt trumfkort kvar. Vittnet. Kvinnan som sett den av tjuvarna omaskerad när han sprang ut från Carolina Rediviva. Rune går med på att delta i en vittneskonfrontation mot att han efteråt får ha ett nytt förhör. Polisen samlar 7 unga kollegor vars utseende påminner om Runes. Spaningsledare Kjell Söderberg går igenom bilderna på dem och ser direkt att en av poliserna, Sven Åke, är mycket lik Rune.
Hon visade mig det där. Jag hade sett foto på Rune, jag hade inte träffat honom. Jag tyckte, fan vad det var lik den där, en av dem hon hade valt ut. Jag övervägde faktiskt att plocka bort den. Jag gjorde, hade en kort, kanske jag, men det fick jag, man ska inte göra så, man ska vara schysst alltså. Så kände jag.
Konfrontationen går till så att Rune ställs upp tillsammans med de sju poliserna. De är alla klädda i likadana overaller. Och vittnet står bakom ett spegelglas och tittar på dem. Sen går de fram, en efter en. Det är helt tyst när vittnet synar männen. Och så bestämmer de sig.
Men vittnet, hon var ju tvärsäker. Alltså. Hon sa att ni kan ta bort de där sex på en gång. Det är någon av de här två, sa. Och då var det Sven-Åke och Rune kvar. Hon sa, någon av de här två var det som jag mötte, sa. Men vem av dem törs jag inte säga. Men jag är helt säker på att det var någon av de här.
Hur lika är Sven-Åke och Rune varandra?
Väldigt lika. Det såg jag sen när jag tittade på konfrontationskort. Det var väldigt lika faktiskt. Det var för lika.
Vad känner du då när du inser att de...
Jag känner att jag mådde jävligt dåligt. Gjorde jag. Borde ha tagit bort den där, tyckte jag.
Och vad innebär det då att hon pekar ut... Vad säger de här två?
Att de pekar ut två så är det värdelöst. Det är ett indicium som inte är värt någonting.
Vet du hur Rune reagerade på det här då?
Han sa, nej, ni behöver inte hålla någon förhör med mig. Han fick reda på det där. Jag vill inte bli förhörd efter det här, så.
Kan man bara spekulera om, men vad skulle han ha sagt, tror du, om han blev utpekad?
Ja, allt från att förneka till att erkänt. Han kan ha erkänt till och med, faktiskt.
Faller liksom hela...
Ja, det faller ihop som ett korthus.
Bevisningen räckte inte för stöldåtal mot männen som misstänks för kuppen mot universitetsbiblioteket i Uppsala, då delar av den ovärdeliga silverbibeln stals. Av de tre misstänkta männen är det bara en som kan åtalas för kuppen.
Det här rapporterar SVT i slutet av 1995.
De båda andra männen åtalas också för förberedelse till grov stöld och förberedelse till grovt rån, men dessa brott har inte med bibelstölden att göra.
När rättegången startar i september 1996 åtalas Frida för olaga vapeninnehav eftersom hon erkänt att hon tagit emot en burk tårgasspray av Rune. I tingsrätten säger Frida att hon trott att det var tårgas hon fick, men att det egentligen var pepparspray, vilket är tillåtet att ha. Hon döms mot sitt nekande till 50 dagsböter. Bengt sitter redan i fängelse. Han är dömd till 7 år för grovt rån i ett annat fall. Även Willy nekar till brott och berättar bland annat att pistolen som hittats tillhör Bengt. Han döms till 4 månaders fängelse för förberedelse till grov stöld och olaga vapeninnehav. Rune åtalas för grovt häleri och försvarar sig med att det inte är olagligt att lämna tillbaka stöldgods. Men tingsrätten köper inte hans historia om de okända männen. Och Rune döms till fängelse i 2 år för grovt häleri och för olaga vapeninnehav för att han köpt och gett Frida tårgasspray. Rune och Frida överklagar sina domar till Svea hovrätt. De frias båda från åtalet om olaga vapeninnehav eftersom de berättar att det handlar om pepparspray och inte tårgas. Runes dom på 2 års fängelse för grovt häleri står fast. Ingen döms för stölden av silverbibeln.
Det känns som han inte gick riktigt i mål. Alltså. Det gjorde man väl inte.
I och med den här domen, känner du att den här historien är avslutad då?
Nej, det är han ju inte egentligen. Det är han ju inte. Bibeln är tillbaka, det var väl bra så. Men den är inte avslutad när det gäller gärningsmän och så. Va? Det är han ju inte.
Vilka frågetecken är det som är kvar då?
Ja, det är dels det här. Vi har ju fortfarande inte någon som är dömd för själva tillgreppet. Och sen om det finns andra människor som är med i bilden bakom det här, det vet jag inte. Men förmodligen så kan det vara så. Så det finns ju ouppklarade saker, det gör det.
Vad krävs för att vi ska få veta sanningen?
Ja, det vet jag inte. Men det sörjer med hela Silverbibeln har jag också skrivit. Det fanns en frågetecken när det gäller Silverbibeln. Det här är hela. Ja, det är någon som berättar någonting som inte... Ja, jag vet inte.
Och det är precis vad som händer. I slutarbetet med den här dokumentären ringer min telefon. Det är ett okänt nummer och när jag svarar är det en röst jag inte känner igen. Men sen kopplar jag. Mannen i andra änden av luren är Bengt. Han som polisen hittade sprängdeg hemma hos. Jag skickade ett brev till Bengt för ett tag sedan. Nu tar han kontakt. Vi småpratar lite och efter en stund måste Bengt avsluta. Han frågar om vi ska ses för en intervju. Gärna, säger jag. Men du kan väl berätta något först om din del i stölden av Silverbibeln. Och då svarar Bengt. Det var jag som höll i hammaren. Och så lägger han till. Det var Rune som hade tårgasen. Jag hade tänkt på Bengt som en bifigur i den här historien. Det finns inga bevis som knyter honom till stölden av Silverbibeln. Han åtalas inte med de andra tre. Men nu erkänner Bengt att han är en av huvudrollsinnehavarna. Vi bestämmer att vi ska ses hemma hos Bengt dagen därpå. Han bor i ett höghus i Stockholmsområdet. På utsatt tid ringer jag på Bengts porttelefon. Ingen lyfter på luren. Jag prövar hans mobil. Den är avstängd. Jag skickar ett sms. Inget svar. Jag tar mig in i Bengts trapphus och knackar på hans ytterdörr. Ingen skymt av Bengt. Och efter 2 timmar ger jag upp. Senare samma dag ringer Bengt. Han ber om ursäkt och förklarar att han gjort en tabbe och intygar att han vill berätta. Vi bokar om vår intervju. Men det anställs också in. Vi har ett nytt försök dagen därpå. Bengt dyker inte upp. Det här upprepar sig sen flera gånger de kommande veckorna. Sen slutar Bengt svara på sms och i telefon. Någon förklaring till varför får jag inte. I samma veva träffar jag Rune. Han sitter i fängelse, dömd för synnerligen grovt narkotikabrott. Mötet går dåligt. Några andra som också jobbar med en dokumentär om stölden av Silverbibeln har erbjudit Rune pengar mot att hans berättelse är exklusiv för dem. Jag åker hem, tomhänt. Men så sker ytterligare en vändning. Och jag får kontakt med en källa som har god insyn i fallet. Källan berättar. En man som Bengt och Rune suttit på anstalt med erbjöd dem ett jobb. Att stjäla Silverbibeln. Mannen arbetar i sin tur på uppdrag åt en person som vi kallar ekobrottslingen. Han ska ha varit en vältalig man i 60-årsåldern från södra Stockholm som vid tiden satt på Norrtäljeanstalten. Och bakom ekobrottslingen finns en beställare eller flera led av mellanhänder. Bengt och Rune tar på sig uppdraget och de stjäl Silverbibeln. Men eftersom den inte är komplett så är köparen ointresserad. Ingen får betalt. Ekobrottslingen försöker då sälja Silverbibeln till någon annan. Men när det inte går ska han enligt källan ha börjat förhandla med polisen om att lämna tillbaka stöldgodset mot kompensation. Vilket han också ska ha fått i form av mer permission. Rune får i uppdrag att lämna tillbaka Bibeln. De nya uppgifterna och erkännandet lämnar en hel del frågetecken. Vem var beställaren som var villig att betala för kuppen och varför ville denne ha Silverbibeln? En del av de här uppgifterna får stöd i polisutredningen. Rune har erkänt att han hanterat Bibeln och knyts även till den via bevis. Och ett vittne pekar ut Rune och en man som var mycket lik honom som en av tjuvarna. Och källan och Bengt uppger samma sak. Det var Rune och Bengt som genomförde kuppen. Spaningsledare Kjell Söderberg har fått den här historien återberättad för sig. Han vill inte bli intervjuad, men säger att mycket av det här är nytt för honom. Även för Kenneth Ågren, som 1995 var spanare, är det här nyheter, om än inte överraskande.
utan att säga att vi visste om det. Så det är inte förvånad över att det är just de två i den här kamratskapskretsen som jämför det här.
Och varför är det inte förvånande?
Nej, de var som jag såg det ganska tajta med varandra.
Tidigare länspolismästare Lars Nylén konstaterar att Tings och hovrätten ansåg att den historia som Rune då berättade var osannolik. Och han är skeptisk till de nya uppgifterna.
Jag tycker att den saknar vissa delar eller att den stämmer inte som jag minns händelsen och det vi fick fram under vårt utredningsarbete.
Kan du ge ett exempel? Vad är det du tycker är med osannolikt eller inte håller i deras?
Det är svårt att göra, va? Det kan vara korrekt det de säger nu. Det behöver inte vara korrekt i alla detaljer och det kan vara fel också.
Att gärningsmännen jobbade på uppdrag av någon förutsätter Lars Nylén. Men uppgifterna om att det ska ha varit den så kallade ekobrottslingen känner han inte igen. Och han vill inte heller kommentera om någon fått kompensation för att lämna tillbaka silverbibeln.
Det har ju naturligtvis haft varit kontakter mellan den brottsliga sidan och polisen för att arrangera det här överlämnandet. Det är kristallklart, men vad det har innefattat exakt, det kan jag inte gå in på.
De 120 000 kronor i falska sedlar som hittades kunde aldrig spåras. Först 1997 visade Silverbibeln återigen för besökare på Carolina Rediviva. Då i en ny säkerhetssal som kostat flera miljoner. 2011 blev Silverbibeln ett av 238 objekt på FN-organet UNESCOs världsminneslista. Willy, Frida, Rune och Bengt heter egentligen något annat. Trots upprepade försök har vi inte fått kontakt med Willy och Frida har avböjt en intervju. Willy utreddes 2019 för inblandning i stölden av riksregalierna från Strängnäs domkyrka. En kupp som påminde om den mot Carolina Rediviva. Han åtalades aldrig. Kjell Söderberg skrev 2014 boken Stölden av Silverbibeln som handlar om polisens arbete med att hitta den försvunna dyrgripen. Silverbibeln är numera digitaliserad och förutsatt att man kan gotiska så går den att läsas av vem som helst via Uppsala universitets sajt. Du har hört P4-dokumentär Stölden av Silverbibeln del 2, Sedelgömman på vinden av mig, Niklas Storm. Producent var Sofia Kottorp, slutmix Olle Sjöström.